Då var det återigen dags för ännu en bibeltimma och du ska känna dig mycket, mycket varmt välkommen. Du lyssnar alltså till en podd från församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Jag heter Gert Torstensson och jag jobbar som pastor i församlingen. Är det så att du tycker att det som du hör är bra så får du jättegärna hjälpa mig att sprida den här podden och tipsa den till andra som du tror skulle uppskatta den. Vi håller alltså på med Uppenbarelseboken. Vi har kommit till kapitel 18 idag och man kan ju ställa sig frågan vad har vi för nytta av alla dessa visioner som är nedskrivna i Romarriket för nästan 2000 år sedan. Vad har vi för nytta av att Johannes beskriver de kristnas situation i Romarriket i de här dramatiska bilderna och symbolerna. Men det är så att det finns en biblisk princip som vi kanske främst lägger märke till i Bibelns profetiska skrifter och inte minst faktiskt hos profeten Jesaja. Det är just det att man kan se en större händelse i ljuset av en mindre. Det börjar i en lokal händelse och så slutar det i termer som har ett globalt anslag. I ljuset av den lilla händelsen så ser man den stora. I det lokala så kan det globala skönjas. Det är så med Uppenbarelseboken också. Den är ju en profetisk bok. Den är skriven in i Romarriket. Den beskriver Romarrikets kultur, dess andlighet och de makter som driver det här gudlösa imperiet. Men i den lokala händelsen, i den geografin, så kan vi också uppfatta den stora globala händelsen, ett större motiv. Därför har vi så oerhört mycket att lära av det som Johannes visar oss. Vi behöver lära oss av det. Vi behöver ta varning av det. Och se det som är nedskrivet som en påminnelse och en uppmaning att vara ett troget Guds folk även i en framtid och i ett framtida globalt världsimperium. Vi har ju nu då tidigare mött symboler som sjökan och vilddjuret. De lever i ett slags samförstånd. Vi kan tänka oss sjökan som den som representerar kulturen och andligheten. Och vilddjuret mer som en symbol för den politiska och den ekonomiska makten. Och de här båda de harmonierar med varandra. Bildar riken och imperier byggda i gudlöshet. Och här i kapitel 18 då så presenteras det stora Babylon och det Babylons fall. Alltså slutet på all den gudlösa kultur och den antikristliga andligheten som bars upp av de här gudsfientliga världsrikena. Vi befinner oss alldeles i slutet av tidsåldern precis innan Jesu återkomst i kapitel 19. Sjökan ställs i kontrast till lammets brud eller lammets hustru som ju utgörs av de troende, församlingen som har en evig och genuin skönhet klädd i vita kläder och så vidare. Och i kontrast till henne så har vi då vilddjurets brud, den stora sjökan som visserligen har en attraktionskraft men den är ytlig. Den är ihålig och den är kortlivad och den blir till aska på en timma. Den äger ingen substans, inget bestående värde. Djävulen och hela den ondska som han representerar vill ju hela tiden försöka plagiera eller imitera och efterapa Gud och hans rike. Gud har ju ett rike, han har ett folk. Han har en konung och då tänker Satan att då ska jag också ha ett rike. Då vill jag också ha en konung. Och så vill han hela tiden efterapa Hans tal sägs ju vara 666, så nära sjuan som möjligt. Det är ju så att det som ligger närmast sanningen är det mest bedrägliga. Va? Så den onde har ju inte för avsikt att träda fram som ett stinkande, skrämmande monster. För då skulle ju alla fly honom. Därför kommer han ofta i en skepnad av en ljusets ängel. Och därför behöver du och jag också urskiljning så att vi kan veta vad som är vad. Hans konung verkar vara en god konung, men i själva verket är han en antikrist. Hans rike ser ut att vara ett gott rike, men är i grund och botten ett vilddjursrike. Och i takt med att vi närmar oss slutet så blir ju det här mer och mer uppenbart. Så vi behöver anden och vi behöver skriften för att kunna navigera oss fram både i nutid och i framtid. Nu så ska vi ge oss i kast med kapitel 18. Jag tror vi läser ett litet stycke i taget. Jag tänkte att vi kunde börja med de tre första verserna. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen med stor makt och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst, fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena avskyvärda fåglar. Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin och jordens kungar har horat med henne och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx. Här läser vi alltså om domen över den stora skökan eller Babylon då. Och nu känner vi igen väldigt mycket av ordalydelserna här från förra avsnitt, från förra kapitlet. Så jag ska inte gå in på dem återigen i detalj. Men vi läser alltså om skökan, Babylon, som då inte främst ska uppfattas som en speciell geografisk plats utan mer koncentratet av gudsfientlig kultur och makt. Och det går då under tecknamnet Babylon. Babylon, det står alltid som symbol för det ogudaktiga. Det som är upproriskt mot Gud, för att inte säga demoniskt. Och ju närmare slutet vi kommer, desto tydligare visar riket sitt rätta ansikte. Det där lockande, det attraktiva, det frestande och förföriska blir plötsligt som bortblåst, och så visade det sig sådan det verkligen är. Här talas de onda andarna, eller de onda andarna liknas här vid orena fåglar. Och då kan vi också tänka på hur Jesus faktiskt använder samma språk i liknelsen om såningsmannen. Du kan ju läsa om den liknelsen i flera olika böcker. Men i Markus kapitel 4 så står det om det när han sådde, eller när såningsmannen sådde, så föll en del vid vägen, står det, vers 4. Och fåglarna kom och åt upp det. Alltså såningsmannen sår sin säd. Och människor kan inte ta emot det i sina hjärtan. För i samma stund som det blir sått så kommer fåglarna och äter upp det. Och det är ju inte så att speciellt många icke-troende anar att det är så att säga en ond andevärld som arbetar övertid och ivrigt på att de aldrig ska ta vara på evangeliet, om inte Guds ande så att säga tillåts väcka dem. Det finns alltså en ond andevärld, en ond aktivitet som hindrar människor att öppna sin bibel, att söka svar på de existentiella frågorna, gå till gudstjänst och så vidare. Och här är de troendes förböner mycket, mycket viktiga. Alla folk och alla kungar har låtit sig förenas eller förföras, kanske vi ska säga, av en religion och en kultur som strider mot Jesu lära. Man har uppmuntrat det mångkulturella samhället in absurdum och därigenom blivit antikristliga. Va? Man blandar ihop allt i en enda soppa. Gärna lite Jesus också, men då som ett alternativ bland många. Allt går för sig. Allt utom en levande relation med Gud i Jesus Kristus och bara i honom. När det kommer på tal, då rynkar folk på näsan, då snäser man och då fräser man och då vill man hålla sig borta. I vers 4 så läser vi: och jag hörde en annan röst från himlen: gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Här i vers 4 så hör vi ytterligare en röst från himlen, och den här gången så riktar sig den rösten till Guds folk. Det är ju så att varje kapitel i Uppenbarelseboken har ett väckelserop som är riktat till Guds eget folk. Och det vi kan konstatera är ju nu då att när det här sker så finns tydligen Guds folk med på spelplanen. Men rösten uppmanar Guds folk att inte under några omständigheter alliera sig med skökan eller med Babylon. Och kanske är det här en av Uppenbarelsebokens viktigaste verser. Gå ut från henne, mitt folk. Jag talar inte primärt om att gå evigt förlorad, men just att inte, så att säga, flörta med världen, att inte kompromissa och anpassa sig, som det står i Romarbrevet 12, till den här världen, för att också så inte drabbas av skökans plågor. Det är alltså igen ett omsorgsfullt väckelserop till Guds folk från Guds eget hjärta. På samma gång uppmanade ju Gud en gång i tiden Lot att dra ut från Sodom. Vi läser vidare ifrån vers 5 fram till vers 8. Hennes synder har nått upp till himlen och Gud har kommit ihåg hennes brott. Ge henne lika för lika. Ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Häll upp dubbelt åt henne i bägaren som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. För hon säger i sitt hjärta: jag tronar som drottning, jag är inte änka och ska aldrig behöva någon annan sorg, känna någon sorg. Därför ska hennes plågor komma på en och samma dag. Död och sorg och svält. Och hon ska brännas upp i eld. Mäktig är Herren Gud som har dömt henne. På en enda dag ska det här ske. Vi vet ju att tidsangivelserna i Uppenbarelseboken är symboliska. Men kanske finns det ändå anledning att reflektera över om vredens dag och då det stora Babylon döms kanske faktiskt äger rum under en dag, ett ögonblick eller en timma som det också benämns. Det är hur som helst väldigt korta tidsangivelser i förhållande till andra tidsangivelser som vi finner i Uppenbarelseboken. Det som sker i den absoluta avslutningen, den kommer att ske i snabb takt. Och då är det viktigt att vi har dragit ut ur Babylon och att vi kan evakueras och gå Herren till mötes på skyarna. Det står här att Gud har kommit ihåg hennes brott. Alltså vilket förfärligt tillstånd. Och då kan vi jämföra det med de troendes lott. Så här läser vi i Jeremia kapitel 31, vers 33. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Och då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga lär känna Herren. Alla ska känna mig, från den minsta av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Vilken kontrast. De troendes synder ska han inte mer komma ihåg. Men då det gäller sjökan, då har Gud gott minne. Han har kommit ihåg hennes brott och nu så ska hon straffas. Och det här är ju då samma förhållande, sjökan och Babylon. Vi kan jämföra det i stark kontrast till lammets brud och staden, det heliga Jerusalem. Det är synonyma begrepp och därför är också Babylon och den stora sjökan synonyma begrepp. Bakgrunden till de här texterna så kan vi hitta exempelvis i Jesaja kapitel 21 och i Jesaja kapitel 47. Vi kan läsa från Jesaja 47 och läsa där ett litet stycke från början av kapitlet. Det stolta Babel faller. Kom ner och sätt dig i stoftet, du jungfru dotter Babel. Sätt dig på jorden utan tron, du kaldenas dotter. För man ska inte mer kalla dig den fina och förnäma. Ta en kvarn och mal mjöl, lägg av din slöja, lyft upp släpet, blotta benen, vada genom strömmarna. Din nakenhet ska blottas, din skam ska synas. Jag ska utkräva hämnd och inte skona någon. Vår återlösares namn är Herren Sebaot, Israels helige. Sitt tyst och dra dig undan i mörkret, du kaldéernas dotter, för du ska inte mer kallas kungarikernas drottning. Jag blev vred på mitt folk. Jag vanhelgade min arvdel och gav dem i din hand, och du visade dem ingen barmhärtighet. Du lät ditt ok tynga de gamla. Du tänkte, jag ska vara drottning för alltid. Så du tog dig inte i akt och tänkte inte på slutet. Hör nu detta. Du som lever i lyx, du som tronar så trygg, du som säger i ditt hjärta, jag och ingen annan, aldrig ska jag sitta som änka, aldrig veta av barnlöshet. Plötsligt ska båda dessa olyckor drabba dig på en och samma dag. Barnlöshet och änkestånd, i fullt mått ska de drabba dig, trots dina många trollkonster. Trots dina besvärjelsers stora kraft. Du litade till din ondska och tänkte, ingen ser mig. Din vishet och kunskap förledde dig och du sa i ditt hjärta, jag och ingen annan. Därför ska en olycka drabba dig som du inte kan besvärja. Ett fördärv ska falla över dig som du inte kan avvärja. Plötsligt ska förödelsen drabba dig. När du minst anade. Här kan vi ju då se hur Bibeln hänger ihop. du märker och du känner igen ordalydelserna som vi läste alldeles nyss här i Uppenbarelseboken. Här då, i det här stycket i Jesaja, så beskrivs ju domen över Babel och Babylon under Jesajas tid. En för honom lokal geografi, men samtidigt så finns det då ett globalt anslag, någonting som i framtiden ska återupprepa sig. Och allt det här, det motsvaras av tecknamnet det stora Babylon. Och det stora Babylon, det ska falla. I vers 9 och 10 läser vi: jordens kungar som har horat med henne och levt i lyx ska gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld där hon brinner. Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: ve, ve, du stora stad Babylon, du mäktiga stad. På en enda timme kom domen över dig. Vi kan här nu konstatera hur domen drabbar tre olika kategorier. Här i de här senaste verserna som vi läste så nämns de styrande. Jordens kungar. Vi kommer också läsa om köpmännen och slutligen också de som svarade för kommunikationerna och transporterna. Och nu ser vi att domen kommer plötsligt och överraskande. Allting störtar samman när Gud så att säga drar sig undan. Och det var ju det som vi läste här i texten i Jesaja. Plötsligt ska förödelsen drabba dig. På en och samma dag. Alla som hade så att säga satsat på hennes sätt att leva har det gemensamt att de förfärar sig över hur snabbt domen kommer, hur snabbt fallet går. Det enda de så att säga gör det att de på avstånd ser på när det faller. De kommer inte henne till räddning utan de bara står på avstånd och säger ve, ve, ve. Och när vi sen fortsätter att läsa i vers 11 så ser vi också hur det här kommer över köpmännen, eller egentligen skulle vi kunna översätta det här som domen över materialismen och den här överkonsumtionen. Det står så här i vers 11: och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster. Laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och schalakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av elfenben och dyrbara träslag och brons och järn och marmor. Dessutom kanel och salvor, rökelse och myrra och parfymer, vin och olja, fint mjöl och säd, boskap och får, hästar och vagnar och människors kroppar och själar. Frukten som din själ längtade efter har försvunnit från dig. All lyx och glans har du förlorat och man ska aldrig mer finna den. Köpmännen som hade handlat med detta och blivit rika genom henne ska stå där på avstånd. Skrämda av hennes plåga och gråta och klaga: ve, ve, du stora stad som var klädd i linne, purpur och schalakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. På en enda timme har all denna rikedom ödelagts. Lyxlivet i de kejserliga kretsarna var ju överdådigt på den här tiden. Varuleverantörerna hade hamnat i en beroendeställning till den romerska staten. Och när all den här handeln upphör så faller de i gråt. Materialismen har fått sin dödsstöt. Materialismen och den här överkonsumtionen byggd på exploatering och orättvisor. Hela tiden så har svaga människor utnyttjats för att en del ska då kunna sko sig. Och den här listan över produkter och varor, den är ju imponerande. Det kommer från världens alla hörn. Och sist i uppräkningen så finns människors kroppar och själar. Alltså slavar och människoliv. Det här grekiska ordet soma betyder kropp. Så slaveriet var ju det grövsta uttrycket för en människosyn som utvecklades i spåren av det materiella överflödet. Människor utnyttjades och blev till redskap i händerna på de som levde i det här överdådiga och i det här överflödet. Och vi kan ju se samma tendenser också i vårt samhälle. På motsvarande sätt så frodas och växer exempelvis sexhandeln i vår tid och är ju en stor inkomstkälla i ett korrumperat samhälle. Men för Gud kan ju inte människan reduceras bara till en kropp. Människan är Guds avbild med ett unikt och oändligt värde. Jag skulle vilja säga Gud välsigne dig som trots att vi bor i ett välfärdssamhälle ändå har valt en enkel livsstil och en måttlighet. Så jag tror att den här enkla livsstilen och måttligheten verkligen är någonting som behagar Gud. Så vi märker alltså hur domen kommer över de styrande. Och vi kategori 2 är ju då köpmännen eller domen över den här överdådiga lyxen, materialismen och överkonsumtionen. Och slutligen så kommer vi till domen över kommunikationerna och transporterna. Jag läser från vers 17b. Alla kaptener och alla kustfarare och sjömän och alla som arbetat i sjöss, alla stod de på avstånd och såg röken från den eld där hon brann. Och de ropade, vilken stad var som denna stora stad? Och de strödde jord över sina huvuden och grät och klagade högljutt, ve, ve, över den stora staden. Där alla som hade fartyg på havet blev rika genom dess rikedom. På en enda timme blev den ödelagd. Vi märker det uttrycket, det återkommer hela tiden. På en enda timme. Här kommer domen då över, som jag sa tidigare, kommunikationer och transporter. Där importen och exporten slås ut. Och det som är gemensamt för alla de här tre kategorierna, de styrande, köpmännen och de ansvariga för kommunikationer och transport, det är att de förundras över hur fort det gick, hur fort detta världsimperie Babylon gick under. Jag tror att vi också kan föreställa oss den sårbarhet som också vilar över vårt samhälle. Jag tänker på den digitalisering som sker. Det räcker ju med att strömmen går. Så kollapsar ju fullständigt viktiga samhällsfunktioner. Så det visar hela tiden det osäkra i de politiska och ekonomiska strukturen, hur osäkert det är att sätta sin tillit till det som den här världen har att erbjuda. Ja, vi är framme i vers 20 och där står det: gläd dig över den du himmel och ni heliga och ni apostlar och profeter, för Gud har dömt den och gett er upprättelse. Nu följer då en uppmaning till hela himmelen, till Guds folk, till alla Guds tjänare att jubla över Guds domar. Och det kan ju tyckas högst opassande att glädja sig över andras elände. Men de som påpekade olämpliga i den här glädjen brukar ju glömma att de samtidigt klagar över hur Gud inte är rättvis i sina domar. De kan inte förstå hur Gud tillåter så mycket ondska på jorden. Inte sällan så säger de att det inte går att tro på en god och rättfärdig Gud på grund av all den ondska som tillåts florera. Men sedan ifrågasätter då ofta samma kategori glädjen över domen som ger upprättelse åt dem och åt det som är rätt och sant. Alla martyrer, alla de som har fått sätta livet till, hela den många gånger marginaliserade församlingen får nu sin efterlängtade upprättelse. Och i vers 21 läser vi: en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sa: så ska Babylon, den stora staden, störtas med våldsam kraft och man ska aldrig mer finna den. Ängeln utför en profetisk handling, skulle vi kunna säga, så som också profeterna har gjort. Ängeln, det är som att ängeln vill säga: på samma sätt som det går med den här kvarnstenen så ska det gå med det stora Babylon. Det ska störtas med full kraft och aldrig mer uppstå igen. Ja, vi är framme vid de sista verserna i kapitel 18, 22-24. Aldrig mer ska ljudet av harpspelare och sångare och flöjtblåsare och trumpetare höras i dig. Och aldrig mer ska hantverkare av olika slag finnas i dig. Aldrig mer ska ljudet av en kvarnsten höras i dig. Och aldrig mer ska en lampas sken lysa i dig. Aldrig mer ska rösten av brudgum och brud höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, för alla folk blev förledda genom din häxkonst. Och i staden fanns blod av profeter och heliga och alla som slaktats på jorden. Vi märker det att uttrycket som återkommer och upprepas hela tiden är aldrig mer. Överallt som tidigare hade varit kan nu skrivas ett aldrig mer. Allt det som syntes vara så mäktigt och tilltalande, det finns inte mer och det ska aldrig mer återuppstå. Allt det som har verkligt värde, det kommer från Gud. Men honom ville man hålla utanför sina affärer. Man till och med dödade dem som bekände sig till honom. Det här gäller kulturlivet, konsten, musiken, nöjesindustrin. Också den har varit en del av drakens verksamhet. De sägs ha utövat en manipulativ häxkonst. Tänk bara på hur den onde många gånger har använt just kulturen, musiken, konsten. Och vad den gjort, inte minst i den unga generationen. Häxkonst. Ordet för häxkonst är ju farmakeia. Det är ju samma ord på grekiska som för droger. Och Vi vet ju att drog- och alkoholkulturen samarbetar många gånger intimt med kulturinslag. Droghandeln och den internationella alkoholindustrin drabbas också av Guds slutliga dom. Och här är det ju viktigt att vi som kristna verkligen står upp och är en stoppskylt i en missbrukskultur. Den här kulturen kräver sannerligen profetiska stopptecken. Vi återkommer till det här kapitlets väckelser och dra ut därifrån. Vi ska ägna oss inte åt det som är mörkt utan det som är rent, det som är högt, det som är värt att beundra. Och det finns sannerligen heller ingen brist på god kultur, på bra musik, på vacker konst, på det som bygger upp och det som är rent och det som är värt att beskåda och ta in. Avslutningsvis, den stora staden, det stora Babylon, den stora skökan, den har ju ingen nämnd plats eller bestämd plats på kartan. Du kan inte gå till en atlas och hitta det i registret, utan det här är frågan om världsimperiet, det gudsfientliga samhället där människan tror sig råda ensam, men i själva verket tjänar hon vilddjuret. Och de här direkta orsakerna till Babylons fall kan egentligen sammanfattas i 4 punkter. Det första är avgudadyrkan. Och där inte allt för sällan människan själv sätter sig på Guds plats. Ett annat inslag är våld och förföljelse som riktar sig inte minst mot judar, mot kristna. Vi har den materiella lyxen, överkonsumtionen och slutligen också den här självupptagenheten, självgodheten, självglorifieringen. Och i och med domen över Babylon, över den stora skökan och i och med att kapitel 18 avslutas och att vi stänger dörren till det kapitlet, så avslutas också visionen om de 7 vredesskålarna. Härefter istället så kommer vi in på Herrens triumf utifrån Jesus segrande perspektiv. Så det är med stor glädje jag hälsar dig tillbaka till de kommande avsnitten. Gud välsigne dig och på återhörande.